Hej och välkomna till avsnitt 1082 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Storbritannien har nu en plan för att kunna öppna upp nationen igen efter den inledande nedstängningsresponsen mot coronaviruset. Här uppdaterar min kollega John Gustafsson om saken. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Storbritannien har ju precis som väldigt många andra länder varit nedstängt nu väldigt länge på grund av coronakrisen. Men nu har det kommit fram en plan om hur man ska göra för att, ja, för att öppna upp landet igen. Kan du berätta om den?
Ja, det är alltså The Mirror, en tidning i Storbritannien, som rapporterar att det finns en plan som för hur man ska återgå till det normala. Och den här planen går ut på att man ska öppna upp landet igen i tre steg. Och nu ska vi först och främst betona att regeringen har inte bekräftat att den här planen stämmer. Det är väldigt många tidningar och andra mediekanaler som rapporterar det här. Men, och jag menar, det verkar trovärdigt detaljerat, men det är ingenting man officiellt har tillkännagett. Men enligt den här planen, och utifrån tidningen har rätt, så är det den 11 maj. Alltså om cirka tre veckor, så kommer små icke-essentiella butiker att vara öppna. Essentiella butiker som matbutiker, de var ju öppet redan nu, men små butiker som inte är essentiella ska kunna öppna då. Till exempel en lokal bokhandel typ, men inte liksom mediamarknader, liksom de här stora jättevaruhusen, om man säger så, de är fortsatt stängda. Lagren öppnas igen. Så där blir allting som vanligt. Så man kan säga att man öppnar lagerverksamheten för att förbereda för att öppna resten av butikerna. Frisörerna öppnar. Och nu gäller det här Storbritannien, inte Bryssel. Men det är någonting jag ser fram emot. För jag har inte klippt håret sedan typ jul. Så ja, det skulle vara välkommet. Jag ska börja ett nytt jobb i juni också. Jag hoppas verkligen att de hinner öppna innan dess. Annars får jag bli kreativ. Det blir hårspray. Förskolorna öppnar igen, eller rättare sagt nurseries. Det här är viktigt att skilja på nurseries, alltså för de minsta barnen då, som är under, om jag minns rätt, under 4 år. Och det är såklart så att föräldrarna ska kunna gå till jobbet igen. Och under den här fasen så ska vi säga också att det är fortsatt samma restriktioner, eller fortsatt samma rekommendationer när det gäller resande. Sedan, så det är den 11 maj, den 25 maj så får små företag med upp till 50 i personalen öppna igen. Så kort sagt små företag, fortfarande inte mediamarkt om jag uppfattar det här rätt, eller om, fast det är lite otydligt här om de menar 50 stycken på ett och samma ställe, för jag menar mediamarkt har säkert, och nu använder jag bara mediamarkt för att jag vill gå dit. det var en annan sån där grej som jag inte hann göra innan allting stänger ner. Men mediamarkt har ju knappast 50 pers på ett och samma varuhus, men de, alltså 50 i personal på ett och samma varuhus tror jag inte. Men de har ju tiotusentals totalt, så jag är inte 100 på hur det här skulle omfattas. Men det här är inriktat mot småföretag helt enkelt, för det är småföretag som har minst reserver helt enkelt. Man kan inte vara nedstängt hur länge som helst som småföretagare. Sen väldigt viktigt, skolorna öppnar igen. Nu hinner de ju knappt öppna innan det blir sommarlov igen. Och jag tror att det här är något som... jag tror inte att den här delen kommer bli populär. För att nu har man lagt om till att man ska köra online eller hemundervisning resten av året. Och man har... Nu, då får man ställa om en gång till. Och jag tror inte det här kommer bli populärt bland lärarna. Men jag tror... Föräldrarna kanske blir glada däremot. Men det tror inte jag blir populärt. Men skolorna ska öppna igen den 25 maj är planen här. Det kommer vara obligatoriskt att ha mask, alltså skyddsmask, när man åker kollektivtrafik. Men vissa social distancing, alltså social distansering, åtgärder. Vissa av dem kommer att lyftas, det står inte helt klart vilka. Men man kommer börja lätta på det. Restauranger får öppna, men med strikta restriktioner för hur många man får ta emot och hur tätt de får sitta, helt enkelt. Och det här var något som vi pratade om i förra podden, att jag sa att det skulle bli så faktiskt, att restauranger kan få öppna, men att ja, man får ta till exempel vartannat bord måste vara ledigt, eller folk måste, ja, det som normalt sett är ett sexpersonsbord kanske får räcka för 2-3 personer liksom, som man sitter längre ifrån varandra. Så ja, där verkar jag få rätt. Men problemet är ju det att det här är säkert något som en del restauranger kommer köra på. Men samtidigt, det kostar att ha en restaurang. Det finns väldigt många kostnader bara för att hålla restaurangen igång. Och restauranger har väldigt liten vinstmarginal. Jag menar, vi pratar vinstmarginal på kanske 3-4%. Liksom. Det är en väldigt tuff bransch. Och jag har väldigt svårt att se att de skulle öppna under de omständigheterna. För att de flesta restauranger lever på att man är fullpackad när det är, jag menar, lunch eller middagslusning, beroende på vilken typ av restaurang det är. Och om man då inte kan ha full kapacitet i restaurangen när det är lunchrusning till exempel, då är det väldigt svårt att gå runt. Det är väldigt, väldigt svårt. För man måste ju fortfarande ha lika mycket personal där som tidigare, eller i alla fall nästan lika mycket. Man måste ju fortfarande ha ugnarna igång, man måste fortfarande beställa alla ingredienser och så vidare. Det är mycket fasta kostnader, helt enkelt. Så jag tror att restaurangerna kommer säkert få tillstånd att öppna igen, men jag tror att väldigt många av dem kommer inte att göra det. Helt enkelt för att det är mer lönsamt att vara stängd än att ha halv kapacitet när man har en verksamhet på halv kapacitet när man har en vinstmarginal på 3-4%. Det går inte. Men jag kan få fel. Den gröna fasen, alltså det tredje steget här, 15 juni beräknar man. Och då går det tillbaks princip som vanligt. Då kan man börja hålla bröllop och begravningar. Det kan man inte hålla nu i Storbritannien, inte Bryssel heller för den delen. Biograferna får öppna, andra liksom teatrar, sport, liksom arenor och så vidare får öppna då. Det kommer fortfarande vara obligatoriskt att ha skyddsmask när man åker kollektivtrafik. Och gymmen får öppna, men de måste ha alltså enhanced sanitation, för att citera från The Mirror. Och det är alltså, man måste vara extra noggrann, man kanske måste ha extra, ja, man rengöra gymmen särskilt ofta eller särskilt noga. Det är återigen en sån där term som, jag menar, vi kan få förstå på ett ungefär vad det betyder, men vi vet inte exakt. Ökade kostnader för gymägarna, men det kan nog bli lönsamt ändå. Så de tror jag, till skillnad från restaurangerna, att de öppnar direkt så fort de får det. Jag menar, även om du måste anställa en extra städerska, det borde kunna gå runt ändå. Intressant, det är att krogarna får öppna då. De får inte öppna. Det här är en väldigt viktig skillnad. Restauranger får öppna i det andra stadiet, men krogarna får först öppna den 15 juni. Då får de dessutom öppna med restriktioner. Och det här är intressant för att krogarna har inte jättehög vinstmarginal de heller. Så det är frågan vilka restriktioner. Anledningen till det här, det är ju för att folk sitter ganska tätt ihop vid bardisken och super ner sig. Och om det då är till exempel att Man får inte servera vid bardisken, liksom. Man måste ha sit-down services, som man kallar det. Eller om det är att man får kraftiga restriktioner kring hur många som får lokalen samtidigt. Jag menar, det är sådana här saker som skulle kunna göra dels att krogarna kan inte vara lönsamma, men också att folk inte vill gå dit. För att, jag menar, det är en del anledningen till att man går på krog. Det gör man oftast med kompisar i ett gäng, liksom. Det är en nöjeskväll. Det blir inte riktigt samma sak om alla ska stå 2 meter från varandra och dricka öl separat. Det blir inte riktigt samma sak. Så där är också mina tvivel. Och nu säger inte jag att det här är dåliga restriktioner för den skull. Det säger jag inte. Jag tror, jag menar, jag har alltid hört till det pessimistiska lägret när det gäller coronapandemin. Jag tycker att de här åtgärderna har varit nödvändiga. Men som sagt, ska man vara realistisk, så tror jag att restauranger och krogar kommer att ha svårt. Jag tycker också att det är väldigt intressant här. Man öppnar krogarna med restriktioner, men inte, jag menar, biografer. Men där sitter ju folk jättetätt ihop. Jag menar, tänk om det är sommarpremiär av någon stor film. Jag vet inte riktigt vad som är på gång, jag har inte koll på bio. Men jag menar, också sitter folk där, 400 pers ihoppackade i en biosalong. Hur är det bättre egentligen? Så, men det kanske är Hollywood som har lobbyister, vad vet jag.
Men alltså, okej, men planen är i alla fall att man ska öppna upp i mitten av juni. Då ska samhället vara som vanligt igen egentligen.
Ja, som vanligt, fast med fler skyddsmasker. Men annars som vanligt.
Men den här planen då, jag minns inte om du sa det i inledningen, men vad har tidningarna fått därifrån? Då är det regeringen som har läckt den, eller vad kommer de här uppgifterna ifrån?
Troligtvis så är det regeringen som har läckt den medvetet. Det är vad jag tror. För att så här detaljerade planer brukar ha svårt att få tag på. Så nej, men troligtvis är det regeringen som läckte medvetet, för att man vill se vad reaktionen blir. För att nu, i och med att den här planen finns ute, men samtidigt är den inte officiell, så kan man helt enkelt väga in hur reagerar folk på det här, hur reagerar läkare och andra inom sjukvården på det här. Man kan helt enkelt gå ut med planen utan att officiellt ha gått ut med planen, ifall den skulle bli totalt sågad. Och det är en strategi som politiker använder ibland, så det är inget ovanligt. Så jag skulle tro att det här är typ där som något Dominic Cummings skulle kunna hitta på, till exempel. Men jag tror att den är trovärdig. Sen tror jag att datumen är ju säkerligen preliminära, för nu får vi se hur dödssiffrorna utvecklas, inte minst i Storbritannien. Där har man ju sett, nu idag så var det ett lägre antal, av ungefär 600 som rapporteras döda nu. Igår egentligen, men Storbritannien gör ju precis som Sverige dagliga uppdateringar. Så det var ungefär 600, tidigare så var det nästan 900 flera dagar i sträck. Så man kan säga att det har inte gått upp, men det har inte gått ner heller. Och man finns i en platå, och då är frågan, ska man nöja sig med det? Eller ska man försöka liksom utrota skiten? Eller vad är den långsiktiga planen här? Och man ska också säga att sjukvården har hunnit ikapp en del när det gäller kapacitet. Man har hunnit ställa om ganska väl. Så om man tänker att planen var att man skulle köpa tid åt sjukvården, så har man nog gjort det. Dock så blir det ju intressant om det här viruset fortfarande är en epidemi eller en pandemi när sommaren kommer. Och det har två anledningar. Dels, folk går ut väldigt mycket. Det här är en annan sak man kan konstatera. Det går inte att ha en nedstängning under sommaren. Jag menar, alla hus har inte ens luftkonditionering. Det blir omöjligt, helt enkelt. Och det är många som inte har trädgårdar heller. Jag menar, folk måste gå ut på sommaren. Men samtidigt så kommer det leda till mycket, mycket mer sociala interaktioner, vilket sprider viruset. Samtidigt så är det väldigt många som har semesterledigt då. Det är ett problem som svensk vård har varje sommar, och även sommar då vi inte har pandemier. Att i juli, augusti då alla har semesterledigt, då kan det vara oändliga vårdköer. Och Och då är frågan, vad gör man här? För det är klart att regeringen kan ju helt enkelt säga att nu är det sånt krisläge så ni får inte ta semester. Men man kan säga det. Man kan bli ju... Det är fullt möjligt, men samtidigt kommer det inte vara särskilt populärt bland vårdpersonalen. Det är något som jag tror flera länder kommer få möta det problemet, och jag tror man kommer göra det på olika sätt. Så det här kommer bli intressant. Vi kan också konstatera att det finns, i de dödssiffror som man har just nu på alltså ungefär 800-900 varje dag, så pratar man om ungefär 300 000 döda på ett år. Mm. Och det är ganska mycket. Mm. Så det är klart att regeringen måste alltid ha som officiell politik att det här viruset ska utrotas. Men jag menar, i praktiken, man kan inte ha en officiell linje som går ut på att 300 000 människor ska dö av det här. Eller ännu fler, beroende på hur lång tid det tar att få ett vaccin eller ett botemedel. Så jag menar, det går inte att ha som officiell strategi. Och det kan man säga även i USA. Så nu ska vi inte gå in på allt för mycket av sidospår, men det är vissa stränder i Florida som redan har öppnat igen, helt enkelt för man klarar sig inte utan turist. Man klarar sig inte utan turistnäringen, och det är och man känner man ja så man har det finns ekonomiska motiv här. Och samtidigt kan jag tycka att om man ska gå ifrån lockdowns, då måste man ha en utarbetad alternativ strategi. Om det nu är att sätta alla äldreboende till exempel i karantän eller vad det nu är. Men ja, man kan inte låtsas som att ingenting har hänt. Man kan inte låtsas som att ingenting händer, utan det här... Jag kan säga så här, jag är helt övertygad om att coronaviruset kommer inte försvinna i takt med att det blir varmare, för det finns inga tecken på det, gör inte de andra coronavirusen. Så kan jag tänka på det här är 19:e corona, eller inte det 19:e, men det här är ett coronavirus. Det finns en familj av dem. De andra försvinner inte när det blir varmt, så det finns ingen anledning att tro att det här skulle göra det heller. Utan det här blir någonting som vi kommer att få dras med tills vi har ett vaccin. Och något som är lite tråkigt att konstatera, det är att av alla de andra coronavirusen som finns, så finns det inget vaccin mot något av dem.
Nej.
Så det här kan ta ett tag.
Ja, men okej, men då har vi pratat om det lite grann. Vi får se hur det här faller ut då i den brittiska debatten, vad man tycker om den här planen som nu verkar ha läckt ut från regeringen, och ja, vilka beslut som fattas sen, men det får vi återkomma till. Men om vi går in på Brexit då lite grann, har det här någonting alls att göra med Brexit?
Alltså egentligen inte, för att Brexit har inte skapat coronaviruset, och coronaviruset skapade inte Brexit. Så nej, inte på något orsakssamband. Däremot, som vi har varit inne på, så påverkar det här Storbritanniens förhandlingsläge gentemot EU, men det påverkar framför allt huruvida man kan få en permanent uppgörelse innan övergångsperioden är över, vilket alltså är i slutet av året. Vi ska påminna nu om att Storbritannien har lämnat EU, men man är just nu i en övergångsperiod, vilket betyder att man betalar medlemsavgiften precis som tidigare, man följer EUs regler precis som tidigare, men man har ingen representation i Europaparlamentet eller EU-kommissionen. Så man kan säga att just nu så är Storbritannien icke-representerade medlemmar i EU i mångt och mycket. Och det här har konsekvenser, som vi varit inne på, för att man måste förhandla fram ett permanent frihandelsavtal med EU innan årets slut, eller egentligen innan juli, för att EU har sagt att man vill veta innan juli, jag vet inte om det börjar eller slutet av juli, om Storbritannien tänker förlänga avtalet eller inte, för EU vill kunna planera sin budget. Och i och med att Storbritannien betalar in till EU så länge man är i övergångsperioden, så påverkar det här EUs budget. För om Storbritannien nu avslutar övergångsperioden som planerat i slutet av året, då kan EU inte räkna in Storbritanniens medlemsavgift för nästa år. Medan om Storbritannien förlänger, ja, då har man britternas pengar i alla fall ett år till.
Mm.
Och det får man ju förstå. Men samtidigt så, jag menar, vi har vadå, 10 veckor kvar typ. Det är väldigt svårt att förhandla fram ett avtal på den tiden. Däremot så ska vi säga att regeringens linje, det är att man kommer inte att förlänga övergångsperioden överhuvudtaget. Och det är liksom come hell or high water. Det finns inga omständigheter då man kommer att göra det. Och det här har man upprepat för att EU har nu begärt av Storbritannien att man förlänger övergångsperioden. Det är alltså EU som har tagit initiativ och frågat Storbritannien om man inte borde göra det. Och Storbritannien har sagt att vi kommer inte, då Johnsons regering har förtydligat att ett, vi kommer inte begära en förlängning. Två, vi kommer inte acceptera en förlängning om den erbjuds. Så ja, väldigt raka besked. Samtidigt så är det över 70% av britterna faktiskt som vill förlänga övergångsperioden nu. Helt enkelt för att det här blir, ja, men det blir kaotiskt. Och i praktiken, om man inte förlänger och man inte har ett avtal, då har vi ett no deal Brexit. Vilket du och jag såklart inte har någonting alls emot, men som det är många som är skeptiska till, inte minst på grund av den ekonomiska skadan som coronapandemin har orsakat. Man är så rädd att det ska bli en till liksom chock för systemet. Men en sak som Storbritannien har uttryckt nu och som jag tror kan bli lite av ett förhandlingskort här, det är att den brittiska regeringen är oroliga för att man kommer att tvingas betala för coronapandemins, alltså räddningsåtgärderna som EU gör nu för att hjälpa mildra effekterna av coronapandemin. EU har nämligen antagit ett 500 miljarder euro stort stimulanspaket för att helt enkelt för att minska de negativa effekterna av coronapandemin. Och då är frågan, om Storbritannien förlänger, behöver Storbritannien betala en del av det? Eller vad är liksom, vilka risker tar man om man förlänger det här avtalet? Så jag skulle tro att om EU skulle erbjuda en förlängning som inte innebär att Storbritannien måste betala mer till EU, utan bara vara med i den gemensamma marknaden liksom ett halvår, ett år till, hur länge det nu blir, så man får mer tid att förhandla fram ett frihandelsavtal, då tror jag Storbritannien skulle acceptera det. Och då skulle man kunna säga att ja, men det viktigaste är att vi inte behöver betala till dem och nu. Och det här med frihandelsavtal, det kan få ta ett halvår till. Det är inte så farligt. Men jag tror samtidigt att det är politiskt farlig mark också, för att det som Boris Johnson har lyckats med definitivt, det är att ena den brittiska högern, alltså inklusive de som tidigare röstade på UKIP eller Brexit Party. Det är helt bortblåst nu när man ser opinionsmätningar, utan högern är enad kring ett parti, och det är första gången sen årtionde minst. Alltså det var 15 år sedan ungefär som UKIP började dyka upp på allvar på den politiska scenen. Och det här är något som man inte ska schabbla bort genom att verka som man gör eftergifter mot EU. Och man vill inte riskera svekdebatt, man vill inte riskera att ge Farage en gnista till något som han kan göra till en ny rörelse, även om det bara är en tillfällig förlängning. Så jag förstår regeringens retorik, men jag tror samtidigt att EU, jag menar, EU skulle också förlora väldigt mycket på att ha ett avtalslöst Brexit. Åtminstone, menar, både Storbritannien och EU skulle förlora till en början, för det blir en chock för det ekonomiska systemet som inget vare sig EU eller Storbritannien egentligen vill ha. Utan det man vill ha, det är ju en ordnad avslutning av övergångsperioden där man går över till ett nytt system med, jag menar, till exempel ett lösare frihandelsavtal. Men det tar tid att förhandla, och det kan bli kontroversiellt. Men jag tror som sagt att om EU vill, så kan man ge Storbritannien an offer you cannot refuse, så att säga.
Mm. Just det. Ja, okej. Okay. Men om vi ska börja avrunda lite grann. Senast vi pratade så pratade vi om att Boris Johnson nu har överlevt coronaviruset, covid-19. Då, och ja, finns något nytt på den fronten? Har han börjat jobba på allvar nu eller hur är läget med honom?
Nej, åtminstone inte officiellt. Vi vet, officiellt så är det Dominic Rowe som är ställföreträdande eller premiärminister just nu. Men med det sagt så vet vi ju inte vad som sker bakom kulisserna och hur mycket så att säga Johnson drar i trådarna, det vet vi inte. Och det kommer vi troligtvis inte få veta. Kan också nämna förresten att The Mirror, som är tidningen som också läckte det här med det här trestegsprogrammet för att lätta upp öppna upp nedstängningen av samhället och ekonomin. De har också gjort ett scoop, om man säger så. De har en story som kom ut nu idag där man påpekar att, jag menar, i princip alla politiker har hyllat vårdpersonalen. Boris Johnson har gjort det. Han gjorde det inte minst när han blev utskriven ur sjukhuset, sa att de hade varit fantastiska. Det var något vi täckte i det förra avsnittet. Men det är bara 2%, eller 5 av 255 tillfrågade parlamentariker från de konservativa som säger att de är villiga att stödja en löneförhöjning åt sjukvårdspersonalen. Och nu ska vi säga att de övriga 250 svarade inte. Så det är, man kan säga, det är bara 5 stycken som är, och det här tycker jag var lite tveksam reporting av The Mirror faktiskt, för att det kan vara många som är helt villiga att ställa upp på det här, men som är, ja, man vill ju ställa upp på det, man vill inte binda fast sig vid det just nu, utan det är något man måste diskutera så att säga inom den parlamentariska gruppen. Så det här är inte så förvånande, men det ska påpekas att man införde alltså ett lönetak, alltså en begränsning på löneförhöjningar inom offentliga sektorn 2017. Det var en del av åtstramningsåtgärderna för att spara pengar helt enkelt. Och det taket finns fortfarande. Och då var frågan, ja, stöder ni fortfarande här eller ni villiga att göra undantag i det här fallet? Eller hur? Ja, vad? Men det här är en fråga som jag tycker att Johnson borde ta tag i ganska snabbt. För det här är en potentiellt ganska dålig headline. Och inte minst för att Tories har historiskt varit svaga när det gäller sjukvården. När det gäller sjukvården så litar väljarna mest på Labourpartiet. Och det här är något som Johnson började ändra på under valkampanjen. Men ja, man får inte tappa initiativet här. Utan jag tycker det är rätt självklart. De som jobbar i sjukvården sätts under en extrem press just nu. Och jag tycker om inte permanenta löneförhöjningar så i alla fall engångsbonusar till de som har jobbat med allt det här med coronaviruset i synnerhet.
Ja, eller ett förslag, jag jobbar inom vården själv, så ett förslag skulle vara om man är så här utmattad, alltså att jobba en gratis semester till exempel, en månads extra semester betalt, något sånt.
Jo, det är bara det att, och det var det jag tänkte säga, för att i synnerhet om man måste dra in eller skära ner på sommarsemestern för att man måste ha all personal där, då måste man ju definitivt erbjuda någonting i utbyte. Så det här är någonting regeringen måste jobba på. Jag förstår att man har varit upptagna med väldigt mycket, men det här är, nämligen så här kan man ge Labourpartiet ett initiativ att, jag menar, alla applåderar för sjukvården, men vi är de enda som vill betala dem. Och det är inte en rubrik man vill. Det är inte något man vill ge motståndarna. Vi ska dessutom säga att i en mätning som kom ut nu idag faktiskt, så tar Labourpartiet in 7% totalt. Konservativa backar 4%, Labour ökar 3%. Nu ska vi säga så att det här är från en väldigt, jag menar, avståndet är fortfarande väldigt högt, det är 19%. Men det finns ändå en viss studs tillbaka. Och det är klart att de konservativa gick framåt delvis för att det finns den effekten när det är kris att man enas kring, kring regeringen. Och om man nu börjar titta mot framtiden, ja, då blir också... Då blir alltså frågan mer om framtidsvisioner. Och det är såklart inte ett område där Labour måste vinna, men det är, man kan säga att det blir inte samma nationella enighet när diskussionen skiftar till vad man ska göra framöver. Så också lite intressant, det här vill jag bara passa på att nämna att samtidigt så gjorde man undersökningar kring konspirationsteorier. Och det här är lite kul, för det finns ju en konspirationsteori som säkert några av våra lyssnare tror på. Säger jag bara av erfarenhet, för jag känner några av dem. Att coronaviruset orsakas av 5G. Alltså de här 5G-masterna. Och det har varit många, många attacker faktiskt mot 5G-master och till och med mot personal som jobbar med 5G. Okay. Inklusive rätt många i Storbritannien. Det är någonting med att 5G ska på något sätt att strålningen förstör kroppens immunsystem så att man får virus eller något sånt där. Det finns lite olika versioner av hur det går till. Men 5G är på något sätt ansvarig för coronapandemin, tror vissa. Och enligt den här mätningen så är det 7% av britterna. Alltså det lämnar ju 93% som inte tror det, om man ska vända på det, men samtidigt 7%. Det är, man brukar räkna att oavsett vilken fråga du ställer så får du 4% som säger ja. Liksom nästan bara för att du, om du frågar om reptilerna styr världen så kan du få 4% som säger ja bara för att det, vissa tar inte frågan seriöst. 7% är lite mycket, så... Och jag skulle tro att de flesta av dem hör hemma i det brittiska miljöpartiet. Och jag skulle tro att det samma gäller för Sverige. Ja, det här är en typisk sån här miljöaktivist liksom antiteknologi liksom konspiration. Så det är lite typ chemtrails. Kan också rapportera att 9% tror att att vaccineringar orsakar autism. Och när vi ändå är på gång, inte det här något med saken att göra, men 12% tror att klimatförändringarna är påhittade och 15% tror att månlandningen 1969 var fejkad. Så ja, det är men de flesta britter är fortsatt sunda i huvudet.
Ja, men det låter bra. Och det viktiga är att inte låta sådana här människor som tror på de här teorierna och kapa våra frågor. Jag menar, vi är ju helt anti all överstatlighet. Och de här är oftast också det. Men det är bara det att om de här tokstollarna får stå på fronten, då kommer vi inte vinna de här slagen. Så att, det är därför det är viktigt att bemöta sånt här.
Ja, precis. Och nu ska jag säga att den enda jag är tveksam till här, det är klimatförändringar. För det är absolut inte påhittat, det är ingen konspiration. Men alltså, för att påstå inte att climate change is a hoax. Nej, det är inte hoax. Sen kan man diskutera hur farligt det är och hur...
Ja, och hur vinklade olika rapporter är och sånt. Det är en helt annan sak.
Precis, det finns en nyansering som behövs i den debatten. Men nu har vi kommit alldeles för långt från ämnet, så jag tycker vi avrundar här.
Vi gör det. Tack så mycket för uppdateringen om Storbritannien. Vi hörs.
Görs.
Det var avsnitt 1082 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Mm.